Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi får samlas den här påskdagens förmiddag och fira att livet vann. Att livets Gud fick sista ordet. Att döden fick ge vika. Och att Jesus lever så att vi kan få del av hans liv i våra liv idag. Herre, vi ber att du med din heliga ande skulle komma över oss på nytt och ännu mer den här stunden. Herre, kom med din heliga ande och gör våra öron och hjärtan öppna. Herre, förvandla våra hjärtan till bördig jord där ditt ord kan få sås ner, få växa och bära rik frukt för ditt rikes skull i den här världen. Herre, hjälp oss också med din andes vishet och ledning att förvalta de gåvor som har getts här idag. Herre, tack att du är oss nära. I Jesu namn. Amen. För en tid sedan så intervjuades ärkebiskopen Martin Modéus i SVT-programmet 30 minuter. Och mot slutet där så fick han frågan om han trodde på uppståndelsen. Ja, svarade han. Och journalisten kommer helt av sig. Det blir ju oerhört komiskt. Därför att det är så uppenbart att journalisten liksom har väntat sig ett nej eller någonting med lite stuns i. Och när det kommer bara ett enkelt ja så kommer han liksom av sig. Han är inte beredd på det självklara att ärkebiskopen tror på Jesu uppståndelse. Och förutom det komiska, har ni inte sett det så kan ni leta upp det på YouTube. Det är ganska roligt faktiskt. Den stackars journalisten kommer av sig. Men jag tänker att den där händelsen och den där reaktionen vittnar om någonting. Nämligen det märkliga, det mystiska att Jesus uppstod från döden. Och det blir ju tydligt att den här journalisten har med sig ingången, tycker jag i alla fall. Ja, men det är klart att ingen kan tro att Jesus var död och blev levande igen. Det är ju inte en konstig, liksom ett konstigt perspektiv att ha med sig när vi kommer till påskhändelserna och frågan om uppståndelsen. Vi vet ju allihop att generellt så uppstår inte döda. Men också om man ser inifrån trons perspektiv så kan ju Jesu uppståndelse vara svår att tro på. Och inte minst den betydelse den tillskrivs, för många gånger känns det så oerhört långt borta. Jag tror vi allihop vid ett eller annat tillfälle har stått i Martas skor. Marta som bor i Betania tillsammans med sin syster Maria och som vid ett tillfälle är med om sorgen och katastrofen att deras bror Lazarus dör. Det kan vi läsa om i Johannes kapitel 11. Och de skickar bud till Jesus och så kommer han efter att Lazarus har dött. Och Marta, hon är förtvivlad. Jesus, varför var du inte här? Jesus, hade du varit här så hade min bror inte behövt dö. Och sanningen är ju den att döden någonstans är oundviklig. Förr eller senare så står vi ju där och sörjer någon vi älskar. Och känslan är att döden ändå vann. I Bibelns början, i berättelserna om Adam och Eva i Edens trädgård, så varnar Gud Adam och Eva för att om ni äter av den här frukten som ni inte får, det enda som är liksom utanför det jag har givit er, en av konsekvenserna kommer att bli att ni dör. Att döden gör sitt intåg i världen. Och så blir det ju. Och när deras son Kain mördar sin bror Abel strax därefter, så är det som att första taktslaget slås i en marsch som har pågått sedan dess. Hela historien vi känner om oss själva präglas av dödens taktslag. När vi läser den bibliska berättelsen så präglas den av dödens taktslag. Vi kan läsa om Abraham som var Guds vän, som fick se löften gå i uppfyllelse som ingen trodde skulle vara möjligt, inte ens hans själv. Men också Abraham dör. Och döden verkar få sista ordet. Mose får leda Guds folk ut ur slaveriet i Egypten, på väg mot det förlovade landet. Han får tala med Gud ansikte mot ansikte, till den grad att hans ansikte strålar efteråt. Men också Mose dör, och döden vinner över honom. Och taktslagen, de går vidare. Salomo var visare än någon annan, och han får vara med och bygga Guds boning här på jorden, templet i Jerusalem. Också han dör. Och döden verkar vinna. Ester fick rädda sitt folk undan en katastrof. Men också hon dog. Och döden verkar vinna. Och vi kan tänka på stora ledare. Vi kan tänka på artister och vetenskapsmän och kvinnor och idrottare och människor som har varit fenomenala och förlundliga och fantastiska på alla möjliga vis. Också de dör. Och döden verkar vinna. För 2000 år sedan vandrade en man på jorden som sa om sig själv: jag är uppståndelsen och livet. Han blev förrådd. Han blev gripen, han blev misshandlad och han blev upphängd på ett kors. Och han dog. Också han dog. Trots de där orden om sig själv. Och det verkade som att döden hade vunnit, precis som alla andra gånger. Men den här gången var det faktiskt annorlunda. Hans ord om att han var uppståndelsen och livet var inte bara ord. Det var en verklighet. De orden är en verklighet. När Jesus hade dött och lagts i graven, så kan vi föreställa oss att döden firade. Döden firade med chips och Bäst i test på tv där på fredagskvällen. Den hade ju vunnit. Och döden firade på lördagen, för det var fortfarande seger. Men så kommer söndag morgon. Söndag morgon. Och då visade sig att han som hade sagt om sig själv: jag är uppståndelsen och livet, han fick rätt. Döden kunde inte hålla honom kvar. Jesus fick liv igen. Till skillnad från alla andra gånger, förr och senare, så är det här gången då dödens marschtakt gör ett uppehåll. Därför att Jesus får liv igen. I Jesu fall fick inte döden sista ordet, utan det fick livet och kärleken. Guds ord säger att kärleken är starkare än döden. Lyssna till vad Paulus skriver i Romarbrevets 8:e kapitel. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Kärleken är starkare än döden. Och genom Jesu uppståndelse så vann livet segern och bröt udden av döden. När stenen rullas bort framför ingången till Jesu grav så läggs också grunden för att alla andra stenar, framför alla andra gravar också ska rullas bort. Det är därför Paulus kan skriva som han gör i första Korintierbrevets 15:e kapitel. Han skriver: du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Han skriver så därför att döden inte längre har segern given i sin hand och dödens udd är bruten. Gud har vunnit seger när Jesus får livet åter. Och det är därför som påskdagen är en segerdag. Det är därför som påskdagen är en festdag som vi firar med påskliljor och konfetti och allt möjligt fantastiskt som vi ägnar oss åt tillsammans. Därför att livet vann. Därför att den där påskdagen en gång för länge sedan är som ett gångjärn. Därför att hela historien om oss människor och världen tar en ny riktning. Därför att döden har inte längre vunnit seger. Någonting är annorlunda från och med den här dagen. Någonting har i grunden förändrats. Men det är ju inte alltid det känns så. Många gånger så känns det som att vi lever kvar som om det där inte hade hänt. Vi sörjer. Vi tar del av katastrofer och olyckor och konflikter och skjutningar och bränder. Den verklighet som Jesu uppståndelse är, den känns ofta väldigt långt borta. Och i mötet med döden är det lätt att blicken sjunker, att ansiktet mörknar och att tron vacklar. I evangelierna ser vi det hos lärjungarna som har svårt att tro att det här skulle vara en verklighet. Hur de drar sig undan och hur de sörjer. Och vi ser det när vi läser i Lukas evangeliet om Klopas och hans medvandrare som går på vägen till Emmaus och försöker få klarhet i det de har varit med om. Och de är dystra och i sorg. Och nog erfar vi det också själva. Vi kan känna, yes, det är påskdag. Men den verklighet som påsken talar om känns så långt borta. Vår erfarenhet och känsla säger att döden fortfarande har kvar sin seger och sin udd. Och då tror jag det är viktigt att komma ihåg att det som är sant, det är sant vare sig vi känner det så eller ej. Är det sant att Jesus uppstod från döden, då är det ju sant. Även om min erfarenhet och i min tillvaro just nu känns det oerhört främmande. Om jag går i dödsskuggans dal, så är det ändå sant att Jesus uppstod. Och någonstans så är det där hela vår kristna tro hänger på. Om man ska liksom tränga in till den kristna trons allra innersta kärna, så är det här frågan kvarstår. Var graven tom eller inte? Det är det som allting avgörs på. Och Paulus, han skriver i återigen första Korintierbrevet att om Jesus inte skulle ha uppstått, då är vi, tror det, de mest grundlurade och blåsta människorna i världen. Lyssna här. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om att Gud har uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt, ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår, då har ju inte heller Kristus uppstått. Och om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som har insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Så skriver Paulus. Det är så hört mycket som hänger på den här frågan. Uppstod Jesus eller inte? Om det är sant att Jesus har uppstått, då är det ju sant alldeles oavsett hur min erfarenhet och känsla är idag eller imorgon. Och om det är sant att Jesus uppstod, då är det per definition relevant för alla. Så idag vill jag skicka med några skäl till varför det är högst troligt att ta del av och lita på Bibelns berättelse om att Jesus uppstod från de döda. Det är historiskt en högst rimlig sak att tro på. Och betoningen ligger här på ordet historiskt. Därför att det är ju avhängigt vad som faktiskt hände där en gång för länge sedan. På 1900-talet levde en tysk teolog som fritt översatt sa ungefär så här: det är inte avgörande om Jesus uppstod i historien. Det viktiga är om Jesus har uppstått i ditt hjärta. Och det har han ju på ett sätt en poäng i. Därför att om jag inte tar emot Jesu död och uppståndelse i mitt liv, då får jag ju inte del av det liv som han vill ge mig. Som jag illustrerade med de här bägarna. Men det är ju också så att om Jesus inte uppstod i historien, då finns det ju inget som kan uppstå i mitt hjärta. Vi sjöng tillsammans, vi tillber inga läror och ingen from idé. Idén om uppståndelsen förmår inte förvandla världen. Så vad kan vi då säga om uppståndelsen där och då? Finns det skäl till att tro på att det faktiskt var så det gick till? Bra, Linnea. För på ett plan så skulle man kunna säga, nej men det är klart, vi vet att döda inte uppstår. Det är ju den erfarenhet vi alla lever med. Att när döden väl har inträtt, så är den där. Döden tycks vinna varje gång. Men vi måste också komma ihåg, som detektiven Sherlock Holmes brukar säga. När man har uteslutit allting som är omöjligt, så måste det som återstår, hur osannolikt det än tycks vara, vara sanningen. Alltså, med andra ord, om vi har en händelse framför oss, möjliga lösningar på ett problem och en utmaning, och så tar vi bort alla förklaringar som visar sig vara omöjliga, som inte håller, som inte kan förklara det som har skett, så måste ju det som finns kvar vara sanningen, hur osannolik den än tycks vara. Guds ord utgår från att Jesus uppstod från de döda. Och som skäl till det kan man se tre tydliga saker. För det första så är graven tom på påskdagens morgon. För det andra så återberättas det vid flera tillfällen att Jesus visar sig för sina lärjungar. Och för det tredje så tror lärjungarna helt övertygat på att Jesus har uppstått från de döda. Vi ska ta de här en i taget. Den tomma graven. I sex olika sammanhang i Nya testamentet så förtydligas det att graven var tom. Det verkar uppenbart att det låg ingen där på påskdagens morgon. Och det är sex lite olika texter som inte nödvändigtvis verkar komma från samma författarhand, utan det är liksom olika berättare som säger samma sak. Och ju fler som säger samma sak, desto trovärdigare blir det ju. Och dessutom, och det kanske starkaste skälet till varför det här nog är historiskt sannolikt, det är ju det faktum att det är kvinnorna som kommer till graven. Och ni kanske tänker, varför gör det saken mer sannolikt? Jo, därför att vid den här tiden, i det första århundradet, håll i er nu, så var kvinnor många gånger inte trovärdiga som vittnen i domstol. Hade du ett rättsfall så kallade du in vittnen, men bara män. Därför att kvinnor ansågs inte pålitliga och trovärdiga nog. I samma tid, ur samma miljö, så skrivs det i sex olika sammanhang om en tom grav. Och i samtliga fall så beskrivs det att det är kvinnorna som kommer till den tomma graven först. Skulle du hitta på den här berättelsen och få människor att tro på den, så vore det urkorkat med den tidens mått mätt att konsekvent beskriva att kvinnorna kom till graven först. För ingen hade trott på det. Det hade uppfattats som ett aprilskämt. Haha, kul. Men det var ingen som hade trott på det. Och ändå är det så Nya testamentet återkommande beskriver att tomma graven upptäcks av kvinnorna. Det finns ingen som skulle hitta på en sån berättelse. För det är ingen som skulle tro på den. Om det inte var så att det faktiskt var så det gick till. I Matteus berättelse så finns det också några verser. Efter att kvinnorna har varit vid graven så står det så här i kapitel 28 och vers 11 och framåt. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästen om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaten en stor summa pengar och sa: säg så här. Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det, så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Och detta rykte är spritt bland judarna än idag. Myndigheterna fattar också att kroppen är borta och behöver hitta en förklaring för att liksom rädda sitt eget skinn i det här fallet. Hade de tagit Jesu kropp, så hade det ju varit världens enklaste sak att kväva den här rörelsen som uppstår. Hade någon på annandag påsk kommit och sagt Jesus lever, så hade romarna bara kunnat säga nej, här, han ligger ju här. Vi flyttade på honom av säkerhetsskäl. Men kunde då lärjungarna ha tagit kroppen? Ja, vi kommer till det. För det andra så står det att Jesus visar sig för lärjungarna. Och Paulus räknar i 1 Korinthierbrevet 15 upp en lång rad med händelser när Jesus visar sig för lärjungarna. Han visar sig för Petrus, han visar sig för de 12 och han visar sig för 500 vid ett och samma tillfälle. Och han visar sig för Jakob, alltså sin Jesus halvbror. Han visar sig för apostlarna och till sist för Paulus själv. Och man kan fundera på vad är det som pågår här? Var det någon slags masshallucination eller är det sorgen som får lärjungarna att tro saker som inte är sant? Och för det tredje så har vi ju skälet att lärjungarna verkligen tror på att Jesus har uppstått. De går ju från att vara rädda, som har gömt sig av rädsla för myndigheterna, till att frimodigt ställa sig inför hela Jerusalem och predika. Samma lärjungar som är livrädda för att råka illa ut. Några år senare så ger de frimodigt sitt liv för tron på Jesus. Utan att backa. Någonting är det ju som händer här emellan. Och vad kan det då vara? Och det finns ju försök att liksom motbevisa det här. Ja, men kan det vara så att lärjungarna, de såg nog faktiskt inte Jesus utan de bara fick för sig det? Ja, det är klart. Hade det varit en person vid ett tillfälle så hade de kunnat säga, nej, men du hittar på eller du såg nog bara det du trodde att du såg. Men Bibeln beskriver ju att det är många personer vid flera tillfällen under en period av veckor. Och det är klart att människor som lever nära tillsammans kan liksom en uppfattning kan få fäste i en sån grupp. Men vi pratar ju om 500 personer vid ett och samma tillfälle. Det ska mycket till för att 500 personer som har sett samma sak skulle drabbas av någon slags masshallucination. Det var svårt att säga. Det finns liksom ingen psykologisk förklaring som kan få grepp om det. Och lägg där till att Jakob, Jesu halvbror, har ju liksom varit jätteskeptisk mot Jesus under hans liv. I evangelierna så finns det en episod när Jesus är i sin hemstad och så kommer hans familj och tänker hämta hem honom för de tänker han har tappat det. Jesus är liksom inte, han är inte frisk. Det verkar vara Jakobs ingång under Jesu verksamhet. Och här händer någonting. Där Jakob blir ett trovärdigt vittne för att Jesus har uppstått. Var det kanske så att Jesus inte riktigt dog? Är det där beskrivningen felar? Ja, det kan man ju tänka sig. Men medicinskt är ju det tämligen omöjligt. Romarna var bra på mycket. Bygga vägar, inrätta postväsende och att döda folk. Det var en av deras specialiteter. De hade plågat Jesus i timmar. Och att bli hängd på ett kors. Och förutom förnedringen, ett fruktansvärt plågsamt sätt att dö. Och när spjutet sticks i sidan så kommer det blod och vatten. Ett tecken på att kroppen har gett upp. Och hypotetiskt, låt säga att amen, han var inte riktigt död. Då ligger ju Jesus i en grav. Bakom en stor sten. Som är vaktad av soldater. Skulle Jesus, om han nu mot förmodan hade piggnat till där mellan lördag och söndag, själv har flyttat på en stor sten och osedd tagit sig förbi en grupp vakter på eget bevåg i sitt skick. Det är ganska svårt att tro det. Och så har vi då det faktum att lärjungarna, de är helt övertygade om att det här är sant. De är beredda att dö för sin tro. Och historien säger ju att av de 11 återstående apostlarna så är det 10 av dem som blir avrättade som martyrer. Endast Johannes får leva till sin naturliga död, om en fängslad och i arbetsläger. Och vi står med 2 historiska faktum som är helt omöjliga att säga emot. Att Jesus levde, predikade, samlade människor kring sig och blev korsfäst av Pontius Pilatus. Ska du säga emot det, så är du ute på oerhört tunn historisk is. Och det är ett lika säkert faktum att några år efter det så började spridas en rörelse över Romarriket som hävdade att Jesus var Israels messias, att han dog och att han uppstod igen. Och de är beredda att ge sitt liv för den här övertygelsen. Och då är frågan, vilken pusselbit passar däremellan på historisk grund? Ja, det är högst tveksamt att någon annan stal kroppen. Det är högst tveksamt att Jesus inte dog. Och det är högst tveksamt att de skulle ha hittat på och ljugit om alltihop det här. Om vi plockar bort det som är omöjligt, så måste det som återstår, hur osannolikt det än är, vara sanningen. Jag kan inte komma till någon rimligare slutsats än att hur osannolikt det än är, så var det så att Gud uppväckte Jesus från de döda den där påskdagsmorgonen. Och då är det sant. Oavsett hur jag känner mig och hur jag upplever tillvaron idag. Då är det sant bortom mitt eget liv och mina egna erfarenheter. Och är det sant? Är det sant att Jesus uppstod från de döda? Då säger det någonting om verkligheten som jag vill bygga mitt liv på. Jag vill, så som jag är funtad, så vill jag ta reda på vad är det som är sant. Jag vill ha fakta. Ni kan fråga min fru om ni inte tror mig. Jag vill ta reda på hur det är och utifrån det fatta ett rimligt beslut. Jag inser ju att utifrån hur Migrationsverket bedömer religiösa övertygelser, så hade jag varit liksom modell 1A. Det är så här man ska bära sig åt. Man ska göra ett rationellt fattat beslut utifrån all tillgänglig fakta. Det är liksom mönstereleven för Migrationsverket. Nej, för att om inte det här är sant, då spelar det ingen roll. Men om det är sant att Jesus uppstod från de döda, då är jag beredd att bygga mitt liv på det till fullo. För det betyder ju att om döden har blivit besegrad en gång, så kan den bli det igen. Om döden har blivit besegrad en gång, så innebär ju det att det finns ett hopp vidare. Det berättas för ett antal decennier sedan inom friidrottsvärlden. Så skulle man springa en engelsk mil på, om minnet säger mig, så var det ungefär 4 minuter. Det var en drömgräns. Och ingen hade kommit under den. Några hade varit nära. Och sen var det en, Bannister vill jag minnas att han hette i efternamn, Roger Bannister, som faktiskt sprang på under 4 minuter. Han bröt drömgränsen. Och sen gick det en månad eller 2, så var det någon mer som gjorde det. Och sen en till och en till. Det visade sig att när drömgränsen hade blivit bruten en gång, så gick det för fler att göra det. Och om döden har blivit besegrad en gång, så finns det faktiskt ett hopp om att den kan bli det igen. Och att det hoppet också får bära mitt liv. Om det är sant att Jesus uppstod en gång för länge sedan. Att han uppstod till nytt liv och enligt Bibeln vill ge av sitt nya liv till dig och mig och oss idag. Då är det ju på riktigt. Om det är sant att Jesus uppstod i historien så finns det ju faktiskt någon som också kan uppstå i mitt hjärta. För att parafrasera den här tyske teologen. Då finns det ju någonting som jag kan få lägga mitt liv på. I tron på att döden inte har sista ordet. Att livet faktiskt kommer att segra till slut. Vi vet att vi dör här. Att vårt liv här på jorden tar slut. Men Bibeln säger, tack vare att Jesus uppstod till nytt liv, ska också vi få nytt liv. Jesus har uppstått. Vi får ta emot hans liv in i våra liv. Och får på så sätt, som evangeliet säger, leva om vi än dör. Det finns ett liv som bär genom döden. Det finns ett hopp som bär genom döden. Det finns en kärlek som överbryggar döden. Jag vill avsluta med att be en bön. Sen ska vi lyssna på en sång tillsammans som återigen skildrar Maria vid graven. Men det handlar om detta. Om det är så att Jesus har uppstått, då är det inte slutet här. Då finns det en historia vidare. Det finns ett liv som inträder bortom graven. Och där kan vi få ta emot. När vi får lägga våra liv i Jesu händer. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får minnas denna påskdag. Och vi får påminnas om det faktum att du uppstod. Och att det finns goda historiska skäl att anta att det verkligen var så. Hur osannolikt det än är med våra mänskliga ögon, så finns det goda historiska skäl att anta att det faktiskt var just så det gick till. Och Herre, jag ber att vi när vi möter döden skulle få påminnas om den verklighet som faktiskt är sann. Att när vi upplever det att döden har sista ordet, Herre, påminn oss om att det är du, livets Gud, som har sista ordet. Herre, tack att vi får bygga våra liv på löftet om att du sände din son av kärlek för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan få ha evigt liv. Tack Herre för löftet om att vare sig vi lever eller dör så tillhör vi dig. Herre, tack för löftet om att det inte finns någonting, varken död eller liv, varken makter åt alla möjliga håll. Det finns ingenting som kan skilja oss från din kärlek. Herre, tack att det var den kärleken som fick ge livet åter till Jesus. Och tack att det är den kärleken som får ge livet också till oss. Så ber vi i Jesu namn. Amen.